Do you love the Lord?
Älskar ni Herren?
Do you love the Lord?
Älskar ni Herren?
Pitiful. Hallelujah. Get all this arranged here. Turn with me tonight to the book of 2 Corinthians.
Vi ska titta i andra Korintherbrevet.
Chapter 10.
Kapitel 10.
We're going to begin reading around verse 3.
Och vi börjar vid vers 3.
For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh.
Ty fastän vi vandrar i köttet, för vi dock inte en strid efter köttet.
For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds.
Våra stridsvapen är nämligen icke av kötslig art. Det är tvärtom så mäktiga inför Gud att det kan bryta ned fästen.
Casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ.
Ja, vi bryter ner tankebyggnader och alla slags höga bålverk som uppreser sig mot kunskapen om Gud. Och vi tar alla slags tankefunder till fånga och lägger dem under Kristi lydnad.
Let's pray.
Låt oss be.
Father, we thank you tonight for your word.
Vi tackar dig Herre för ditt ord.
We pray God that the things that we are saying tonight.
Vi ber Herre att det som vi säger ikväll
might reach the heart of your people.
Ska nå ditt folks hjärta.
Be touched by the Holy Spirit.
Och röra genom den helige ande.
And glorify the Son of God.
Och förhärliga Guds son.
Father, we give you praise.
Herre, vi lovar dig.
In Jesus name.
I Jesu namn. Amen.
I've been talking to you this week about strongholds.
Jag har talat denna vecka om fästen.
And Paul mentions strongholds in this passage.
Och här nämner Paulus om fästen.
He says the weapons of our warfare are not fleshly.
Han säger att våra krigsvapen är inte av kötslig art.
He uses the word carnal.
Han använder det ordet kötslig.
It describes flesh and blood.
Det beskriver kött och blod.
Paul has referred to this before.
Han har hänvisat till det här ordet förut.
In Ephesians chapter 6.
I Efesierbrevets sjätte kapitel.
He says we wrestle not against flesh and blood.
Där säger han att vi strider inte mot kött och blod.
We should put on the whole armor of God.
Han säger att vi ska ta på hela Guds vapenrustning.
Because our warfare is not with men.
Därför att vår strid är inte mot människor.
Our warfare in this life is with spiritual beings.
Vår strid i det här livet är mot andliga varelser.
Paul describes that.
Paulus beskriver detta.
We're wrestling with spirits, he said.
Vi strider mot anda, säger han.
He says spiritual wickedness in high places.
Han säger ondskans andemakter i himla rymderna.
And he begins to describe some of these things for us.
Och så börjar han beskriva en del av dessa för oss.
And once we understand what we're fighting.
Och när vi en gång förstår vad vi strider mot.
We can best defeat it after we understand it.
Det är lättast att segra när vi förstår det.
I've been trying to share with you about the enemy's strongholds in God's people's life.
Jag har försökt dela mer om fiendens fästen i människors liv.
And I want to show you where the concepts, the strongholds are.
Och jag vill visa er vad de här fästena består i.
The word stronghold.
Ordet fäste.
It's the Greek word okurama.
Det är det grekiska ordet. Ja, någonting.
And it means like a castle.
Och det betyder någonting liknande ett slott.
I've seen some castles here in Sweden.
Jag har sett en del slott här i Sverige.
Visiting around different places.
Jag har åkt runt och tittat mig omkring.
I went to the King's Castle in Stockholm.
Jag har också tittat på Kungliga slottet i Stockholm.
I went to his home on the river.
Och jag var vid hans hem på floden.
And there were men standing there.
Och där fanns människor som stod där.
With automatic weapons in their hands.
Med automatvapen i handen.
You weren't going to go in that house.
Om du skulle gå in i det där huset.
There was a stronghold there.
Så fanns det ett fäste först. Du måste passera.
But that is a stronghold of the natural person.
Men det här är den naturliga människans typ av fästen.
The castles of years ago.
Slott som mycket gamla slott.
They were made to withstand the onslaught of an enemy.
Jo, byggdes för att stå emot en fiendens anfall.
And so they were a type of stronghold.
Så de var en modell utav fästen.
But Paul is not describing physical strongholds.
Men Paulus beskriver inte fysiska fästen.
He is describing spiritual strongholds.
Han beskriver andliga fästen.
And when God first began to deal with me about this,
och när Gud först började undervisa mig om detta,
I began to understand that this was not a physical type thing.
Så började jag förstå att det här inte var något fysiskt.
This is more of a metaphysical type thing.
Utan att det handlar om något metafysiskt.
It is the strongholds of the enemy are in ideas and concepts.
Fiendens fästen handlar om idéer och begrepp.
Every stronghold that Satan gains in a person's spiritual life.
Varje fäste som Satan får in i en människas andliga liv.
Will be in the area of ideas.
Kommer att vara i handlar om idésfären.
It will be in the idea in the concepts and thoughts that are in the mind.
Det kommer att handla om de begrepp som finns i sinnet.
I knew a woman one time.
Jag kände en gång en kvinna.
That it didn't make any difference what you told her.
Det spelar ingen roll vad man sa till henne.
She used to come to my church.
Hon brukade komma till min församling.
And I tried everything I could to talk to this person.
Och jag på allt sätt försökte jag tala till henne.
But she never heard what you said.
Men hon hörde aldrig vad hon själv sa.
She never heard it.
Hon hörde aldrig det.
She would start talking about something else.
Hon började tala om någonting helt annat.
And her ideas about things.
Och hennes egna idéer om saker och ting.
Were not the same ideas that normal people have.
Det var inte såna idéer som normala människor har.
And Satan used this woman.
Och Satan använde den här kvinnan.
To try to damage young people who came to God.
För att försöka förstöra unga människor som kom till Herren.
I finally had to ask her to leave my church.
Till slut var jag tvungen att be henne lämna min församling.
I would not let her stay there and harm the young people.
Jag kunde inte låta henne stanna kvar och skada de unga.
But at first I talked to her many times.
Men först försökte jag tillrättavisa henne flera gånger.
And I tried to deal with her.
Jag försökte undervisa henne.
But she never heard a word that I said.
Men hon hörde aldrig ett enda ord som jag sa.
And I began to realize there was something here.
Och jag började förstå att det fanns någonting här inne.
Satan had a stronghold in this woman's mind.
Satan hade ett fäste i den här kvinnans sinne.
And it twisted everything that came in.
Och det här fästet det förvred allting som kom in i hennes sinne.
And she could not hear the truth.
Och hon kunde inte höra sanningen.
And so she rejected it.
Så hon förkastade sanningen.
And I had to ask her to leave our church.
Och jag var tvungen att be henne lämna kyrkan.
I pastored the same church for 25 and a half years.
Jag var pastor i samma församling i 25 år.
And I've only asked two people to leave my church.
Och jag har bara bett två människor att lämna församlingen.
In those 25 years.
Under hela denna tiden.
And she was one of them.
Och hon var en av dem.
But she was destroying the young people.
Men det var därför att hon förstörde de unga.
And I had to make a choice between her and the young people.
Och jag var tvungen att välja mellan henne eller ungdomarna.
And since I couldn't help her.
Och eftersom jag inte kunde hjälpa henne.
We chose the young people.
Så valde jag de unga.
But I want you to As we begin to explore this tonight,
när vi börjar utforska detta ikväll, så vill jag
I want to show you how God defeats these things in our life.
Hur Gud, så vill jag visa hur Gud kan besegra de här sakerna.
And let me say this again now. All of Satan's strongholds are in your mind.
Jag upprepar igen att alla Satans fästen finns i vårt sinne.
They are impregnated into your ideas.
De finns impregnerade i dina idéer.
And we have come to believe something or accept something.
Och de har fått oss att tro någonting eller acceptera någonting.
Something that emanates from our natural mind or our human concept.
Någonting som härrör från vårt naturliga sätt att tänka.
Now Paul said the weapons of our warfare are mighty.
Paulus sa att de vapen vi har är mäktiga.
They're mighty through God.
De är mäktiga genom Gud.
To the casting down of strongholds.
Att besegra dessa fästen.
And then if you look at that passage very carefully.
Om du tittar väldigt noga i det här bibelstället.
I'm going to turn over there again.
Jag ska slå upp det igen.
Casting down imaginations, it says.
Det säger att kasta ner, förstöra föreställningar, fantasier.
Casting down imaginations.
Att kasta ner föreställningar.
That's from the mind, isn't it?
Det handlar om sinnet, eller hur?
And everything that exalteth itself against the knowledge of God.
Och allting som uppreser sig mot kunskapen om Gud.
Where is knowledge?
Var finns kunskap?
It's in your mind.
I ditt sinne.
And bringing into captivity every thought.
Och de är till för att ta varje tanke till fånga.
To the obedience of Christ.
I lydnad inför Kristus.
Now think about that.
Låt oss tänka på det.
Everything he describes here is of the mind.
Allt som han beskriver här handlar om sinnet.
Cast down every imagination.
Att kasta ner, besegra föreställningar.
Straightens up our knowledge.
Att räta ut vår kunskap.
And brings into captivity every thought.
Och ta varje tanke i fångenskap.
To the obedience of Christ.
Och lägga den under Kristi lydnad.
When God began to deal with me about this.
När Gud började undervisa mig om detta.
I realized what we believe affects us a great deal.
Så vi insåg att vad vi tror påverkar oss väldigt mycket.
If you believe something.
Om du tror något.
You're going to act upon it, aren't you?
Så kommer du också att handla därefter, eller hur?
I heard a story many years ago.
För flera år sedan hörde jag en berättelse.
About a man who was walking on a high wire.
Om en man som promenerade på en, jag tror det är en högspänningsledning.
The wire was stretched across Niagara Falls.
Ja, det var en lina som var spänd över Niagarafallen.
And he had a balancing stick.
Och han hade en balansstång i händerna.
And he walked across and back on this wire.
Och han gick rakt över och tillbaka på den här linan.
And everybody thought it was wonderful.
Och alla tyckte det här var ju underbart.
Then he got a wheelbarrow.
Sen fick han en skottkärra kanske.
And he put the wheelbarrow on the wire.
Och han satte den på linan.
He said, "How many of you believe I can push this wheelbarrow over and back?"
Hur många av er tror att jag kan ta den här kärran över och tillbaka igen?
There were several people that raised their hand.
Det var många som sträckte upp händerna.
Then he asked the question.
Sen frågade han.
He said, "Which one of you will get in the wheelbarrow?"
Vem av er vill sätta sig i skottkärran?
That makes a difference, doesn't it?
Och det gjorde en hel del skillnad, eller hur?
They didn't believe that he could really do it.
De trodde inte att han egentligen verkligen kunde göra det.
Nobody was willing to get in the wheelbarrow.
Det fanns ingen som var villig att sätta sig i skottkärran.
When we believe something, we commit ourselves to that.
När vi tror någonting, så överlåter vi oss åt det som vi tror på.
If I believe that California was going to fall off into the sea.
Om jag tror att Kalifornien ska störta ner i havet.
There have been people that have prophesied that.
Det finns de som har profeterat det.
That the state of California is just going to fall off into the ocean.
Att hela staten Kalifornien bara ska falla rakt ner i oceanen.
Now if I lived in California.
Om jag nu hade bott i Kalifornien.
Which I don't.
Som jag inte gör.
But if I did.
Men om jag hade gjort det.
And I believed that.
Och jag trodde på den profetian.
I would leave California.
Så hade jag lämnat Kalifornien.
Wouldn't you?
Hade inte du gjort det?
What we believe affects what we do.
Det vi tror på påverkar vad vi gör.
Now I want you to see the very concept of Christianity itself.
Nu vill jag att du ska se kristendomens själva huvudbegrepp.
The very concept of Christianity.
Själva huvudbegreppet i kristendomen.
Is what you believe.
Det handlar om vad du tror.
Isn't it?
Eller hur?
The very concept of what we're here about tonight.
Ja, varför är vi här ikväll?
Is what you believe.
Handlar det inte om vad du tror på?
If you shall believe in your heart on the Lord Jesus Christ.
Det står ju skrivet, om du tror i ditt hjärta på Jesus Kristus.
That God hath raised him from the dead.
Att Gud har uppväckt honom från de döda.
If you believe that.
Om du verkligen tror det.
Then Paul said with the heart man believes to righteousness.
Så säger Paulus att med hjärtat tror man till rättfärdighet.
And confession is made unto salvation.
Och med munnen bekänner man till frälsning.
Eller? If you believe that Christ has risen.
Om du tror att Kristus har uppstått från de döda.
It is going to affect your life.
Så kommer det att påverka ditt liv.
It's going to affect it tremendously.
Det kommer att påverka ditt liv enormt.
The apostles saw Jesus Christ after he rose.
Aposteln såg Jesus Kristus efter det att han hade uppstått.
Paul says that there were over 500 people that saw Christ at one time.
Paulus säger att vid ett tillfälle var det över 500 människor som såg Kristus.
After the resurrection.
Efter uppståndelsen.
All the apostles saw him.
Paulus såg honom.
After the resurrection.
Efter uppståndelsen.
And they believed, it said.
Och det står att de trodde.
Now, there are people who try to make us believe.
Nu finns det människor som försöker få oss att tro.
There was a story that went around back then.
Och det fanns en historia.
It was started by the Pharisees.
Som fariserna började hitta på.
And the Pharisees said that the disciples came by night and stole the body of Jesus Christ.
Fariserna sa att lärjungarna kom under natten och stal Jesu kropp.
Well, that doesn't explain something to me.
Men det förklarar det inte någonting för dig.
That doesn't explain why these men are willing to die for what they saw.
Ja, det förklarar inte varför de här männen var villiga att dö för det de såg.
If I was telling someone a lie,
om jag hade berättat för någon,
I certainly wouldn't be willing to die for it.
en lögn eller en historia, så skulle jag inte vara villig att dö för den.
I would tell them the truth.
Jag skulle säga dem sanningen.
I would say, oh no, I've been lying to you.
Nej, jag bara lurade dig.
But these people did not do that.
Men de här människorna gjorde inte så.
They carried their testimony to their grave with them.
De tog med sitt vittnesbörd ända till graven.
They had a chance to renounce Jesus Christ.
De hade tillfälle att avsäga sig tron på Jesus Kristus.
They had a chance to say to the world, I'm not telling the truth.
De hade kunnat säga till världen, jag säger inte sanningen.
But they were telling the truth.
Men det var så att de sa sanningen.
They were telling what they had really seen.
De berättade verkligen vad de hade sett.
Jesus Christ had risen from the dead.
Jesus Kristus hade uppstått från de döda.
They believed that.
De trodde på det.
And what they believed caused them to face their death.
Och det de trodde på fick dem att se att gå mot döden.
Not many years ago.
För inte så många år sedan.
In fact, it was just a couple of years ago.
Bara ett par år sedan.
In Central America.
I Centralamerika.
There was a young girl traveling with her parents.
Så fanns det en ung flicka som reste tillsammans med sina föräldrar.
And they were on one of those back jungle roads somewhere.
Och de var någonstans på de här djungelvägarna.
When a group of outlaws surrounded them.
När några kriminella omgav dem.
And they had guns and knives and so on.
Och de bar knivar och gevär.
And when they saw that there were Bibles in the truck.
Och när de såg att det fanns biblar i lastbilen.
They said, "Are you Christians?"
Så frågade de, är ni kristna?
And they said, "Yes, we are."
Och det sa de, ja, det är vi.
They said, "We're going to kill you then."
Då sa de, då ska vi döda er.
But we're going to give you a chance.
Men vi ska ge er en chans.
Do you really believe in Jesus Christ?
Tror ni verkligen på Jesus Kristus?
Are you really Christians?
Är ni verkligen kristna?
And they held the gun to them.
Och de höll fram med gevären och siktade på dem.
The older man and woman.
De äldre männen och kvinnorna.
They said, "Well, we're not really Christians."
Så sa de, ja, vi är inte så där riktigt äkta kristna.
We go to church.
Vi går i kyrkan.
But I don't know that we really believe what we.
Men jag vet inte om vi verkligen tror.
And they recanted.
Och de tog tillbaka.
Recanted. That means to they denied the Lord.
Ja, de tog tillbaka sin bekännelse.
But the young girl.
Men den unga flickan.
She said, "Well, I believe it."
Hon sa, ja, jag tror.
She said, "I believe that Jesus rose from the dead."
Jag tror att Jesus uppstod från de döda.
And I will not deny him.
Och jag kommer inte att förneka honom.
They shot her right in the head.
Och de sköt henne rakt i huvudet.
And walked off and left her.
Och gick därifrån.
Now, I wonder how those parents feel today.
Jag undrar hur de här föräldrarna känner sig idag.
They denied their Lord and Savior Jesus Christ.
De förnekade sin Herre och Frälsare.
And that young girl is in heaven right now. I can.
Och den här unga
that.
Flickan är i himlen just nu.
She is in the presence of the living God right now.
Hon är just nu inför Guds närvaro.
But I would hate to be in their shoes.
Jag skulle inte vilja vara i föräldrarnas skor.
You see, it came down to the place of, do you really believe what you say?
För det handlar om detta. Tror du verkligen på vad du säger?
And the little girl, the young girl believed. She was a teenage girl.
Och den här tonårsflickan trodde.
I have a missionary friend who works in that part of the world.
Jag har en missionärsvän som arbetar i den delen av världen.
In fact, our church sends support money to this missionary.
Och vår kyrka understöder den här missionären.
And he tells me things like this.
Och han berättar såna här saker.
But you come down to the place where your life or death can depend on what you believe.
Till slut kommer du till en punkt där ditt liv eller din död kan bero på vad du tror.
Ideas and concepts can change us.
Idéer, begrepp och tankar kan förändra oss.
Democracy is a concept. It's an idea.
Demokrati är en sån här idé, ett koncept.
And so is communism.
Och lika så är kommunism.
Isn't it?
Eller hur? Det är ett begrepp.
In our society.
I vårt samhälle.
We have freedom.
Har vi frihet?
We can go where we want and do what we want.
Vi kan åka vart vi vill och göra vad vi vill.
And our society is a prosperous society, a blessed society.
Och vårt samhälle har välstånd.
Because we subscribe to the concept of democracy.
Därför att vi har tagit emot demokratins begrepp.
Of self-rule.
Av att själva bestämma.
But the communistic system.
Men i det kommunistiska systemet.
Is a totalitarian system.
Det är ett totalitärt system.
And you have a system of oppression.
Och du har ett system som förtrycker människor.
You have a system where people are manipulated.
Människor manipuleras.
And you never see those people smile at all.
Och du ser aldrig att de ler.
And there's no prosperity.
Och det finns ingen välgång.
Now I'm not here to talk about concepts of politics today.
Nu är jag inte här för att tala om politik, olika politiska begrepp.
I'm just trying to show you something.
Jag vill bara visa dig någonting.
That the thing that has taken place in Russia.
Att sådant som har hänt i Ryssland.
Where Stalin killed millions of people.
Där Stalin dödade miljontals människor.
Stalin killed millions of people.
Han dödade miljontals människor.
Trying to implement the concept of communism.
För att implantera kommunismens begrepp.
The same thing happened in China.
Samma sak har hänt i Kina.
When the communists took over in China.
När kommunismen tog över i Kina.
There have been millions of people that have been slaughtered.
Miljontals människor har slaktats.
Why?
Varför?
Because of an idea.
På grund av en idé.
An idea.
Ett begrepp.
A concept. Think about it.
Tänk på det.
We have people that arose like Hitler.
Vi har såna människor som Hitler.
And he had ideas.
Han hade idéer.
He had concepts.
Han hade begrepp.
And those concepts caused the death of many more millions of people.
Och ytterligare flera miljoner människor dör på grund av de begreppen.
Do you see what I'm driving at?
Förstår du vad jag tänker på?
Because our ideas and our concepts affect everything we do and everything we are.
Därför att våra idéer, våra tankar och begrepp påverkar allting vi gör och allting vi är.
When Satan defeats a Christian,
när Satan bedrar en kristen,
it is always in the arena of ideas.
Så handlar det alltid om idésfären.
I want to go back to the Garden of Eden.
Nu vill jag gå tillbaka till Edens lustgård.
And show you something out of the Garden of Eden.
Och visa dig någonting där.
And I want to show you how God defeats this thing.
Och jag vill visa dig hur Gud besegrar de här sakerna.
In the Garden of Eden there were two special trees.
Där fanns två speciella träd i lustgården.
The tree of life.
Livets träd.
And the tree of knowledge.
Och kunskapens träd.
You say, but it was the tree of good and evil.
Och det är trädet på gott och ont.
No.
Nej, det är det inte.
It was the tree of the knowledge of good.
Nej, det var trädet som handlar om kunskapen på gott och ont.
Go back and read it carefully.
Läs det noga.
It was the tree of knowledge.
Det var trädet som handlar om kunskapen på gott och ont.
The knowledge of good and evil.
Inte bara trädet på gott och ont, utan kunskapens träd
and
på
Satan,
gott och ont.
Satan came into the Garden of Eden.
Och Satan kom in i Edens lustgård.
And he tempted Eve to eat of that tree.
Och han frestade Eva att äta av trädet.
He said, "Now, if you eat of this tree,"
han sa att om du äter av trädet,
"it will make you wise."
Kommer du att bli vis?
She looked at it.
Hon tittade på det.
It seemed to be delicious.
Och det verkade delikat.
A food to make one wise.
En mat som man blev vis utav, det är väl bra.
And he promised her something.
Och det lovade henne något.
He said, if you eat of this tree,
Satan sa att om du äter av det här trädet,
then you will become like God.
Då blir du som Gud.
Now that sounds so good, doesn't it?
Och det verkar ju jättebra, eller hur?
You will become like God.
Du blir precis som Gud.
Knowing good from evil.
Och kan skilja gott ifrån ont.
Now there's an implication here.
Men det finns en avsikt här.
And Eve believed it.
Eva trodde på det.
We are in the problem that we have today.
Vi har alla de problem som vi har idag.
With sickness and death and trouble in the world.
Med sjukdom och död och problem i världen.
Because Eve believed something.
Därför att Eva trodde på någonting.
She believed it.
Hon trodde på det.
In the day that you eat this fruit.
Den dag som du äter denna frukt.
You will not surely die.
Inte kommer du att dö.
But you become wise.
Men du blir vis.
You become like God.
Du blir precis som Gud.
He implied that God was trying to hold something back from them.
Han antydde att Gud ville hålla tillbaka någonting ifrån dem.
God doesn't want you to know about this.
Gud vill inte att du ska känna till allt det här.
Because when you eat of this tree,
därför att om du äter av det här trädet,
you're going to become wise like God.
Så blir du lika vis som Gud.
And you know good from evil.
Och du kan skilja gott ifrån ont.
You can do all the good things.
Du kan göra allt det goda.
And you cannot do all the evil things.
Och du behöver inte göra allt det onda.
And you can make yourself like God.
Och du kan göra dig själv till Guds likhet.
This is the implication.
Det här är avsikten.
And she believed it.
Och hon trodde på det.
And the Bible says she gave to her husband and he did eat also.
Och Bibeln säger att hon gav till sin man och han åt också.
And then they realized they were naked.
Och sen insåg de att de var nakna.
And they sought to cover themselves with fig leaves.
Och de försökte betäcka sig själva med fikonlöv.
Man has tried to cover himself from then till now.
Och ända sedan dess har människan försökt överskyla sig själv.
And there is no covering for man's nakedness.
Och det finns inget sätt att skyla människans nakenhet.
Without the shedding of blood.
Utan att utgjuta blod.
What did God do?
Vad gjorde Gud?
When he came to the garden.
När han kom in i Edens lustgård.
And he knew that man had sinned.
Och han visste att människan hade syndat.
God killed some animals.
Då dödade Gud några djur.
And made clothes out of the animal skin.
Och gjorde kläder av skinnet.
Why didn't God just speak clothes into existence?
Varför talade inte bara Gud kläder att bli till? Han kunde skapat dem.
He wanted to tell man something.
Därför att han ville berätta någonting för människan.
There would be no covering for man's nakedness.
Att det kommer, han ville säga att det blir ingenting som kan täcka er nakenhet.
Without the shedding of innocent blood.
Utan att oskyldigt blod utgjutes.
And Jesus Christ died for us.
Och Jesus Kristus dog för oss.
And shed innocent blood.
Och hans oskyldiga blod utgjöts.
That our sins might be covered.
För att våra synder skulle överskylas.
Amen. Hope you understand that.
Hoppas ni förstår det.
All right, Eve was defeated in her mind.
Eva bedrogs i sitt sinne.
She believed something.
Hon trodde på någonting.
And from that time till now.
Och ända från dess till nu.
Satan has still used this concept.
Har Satan fortfarande använt samma sätt.
He has still come to man.
Han kommer fortfarande till människan.
And he comes with ideas.
Och han kommer med idéer.
He comes with concepts.
Och olika begrepp.
And he tries to form things in our mind.
Och han försöker forma saker i våra sinnen.
He tries to make us believe certain things.
Han får oss att försöka tro på vissa saker.
And if we believe them,
och om vi tror på det,
then he establishes in our spirit a stronghold.
Då etablerar han i vår ande ett fäste.
Now what if it's a stronghold, why is it there?
Om det är ett fäste, varför finns det där?
What's a stronghold for?
Ja, vad är ett fäste till för?
It's to fight against your enemy, isn't it?
Det är för att bekämpa fienden, eller hur?
And who is the enemy of God?
Och vem är Guds fiende?
It is Satan, isn't it?
Det är Satan.
So we understand that when Satan gets a stronghold in our life,
så vi förstår detta att när Satan får ett fäste i våra liv,
it will be in the area of ideas, concepts and imaginations.
Så kommer det alltid att vara inom området idéer och föreställningar.
It will manifest itself in thought.
Det kommer att manifestera sig i tanken.
And it may sound very good.
Och det kan låta jättebra.
May sound really nice.
Och väldigt trevligt.
But it will not be God.
Men det kommer inte att vara Gud.
It will be that which inevitably glorifies man.
Det kommer att vara sådant som till slut bara förhärligar människan.
And if God begins to deal with you,
och om Gud börjar undervisa, ta itu med dig,
then Satan will use that stronghold to countermand what God is trying to do.
Så kommer Satan att använda det fästet som finns i ditt sinne för att säga emot det som Gud försöker tala till dig.
You see what I'm drawing at now?
Förstår du vad jag försöker visa dig?
Satan will put these ideas.
Satan lägger in de här idéerna i dig.
And then when God starts to deal with a person.
Och när Gud sedan försöker tala med dig.
Satan will say no, no, no.
Så säger Satan nej.
Let me explain how this works.
Låt mig förklara för dig.
I told you this afternoon how Jesus came into my life.
Jag berättade i eftermiddag hur Jesus kom in i mitt liv.
I had been brought up in the church.
Jag hade vuxit upp i kyrkan.
We had changed churches as we moved around.
Vi skiftade kyrkor när vi flyttade runt.
And I joined every church that we went to.
Och jag gick in i varenda församling som vi kom till.
I was baptized 5 times.
Jag döptes 5 gånger.
And still didn't know Jesus Christ.
Och fortfarande kände jag inte Jesus Kristus.
I was on a first name basis with every goldfish in the pond.
What did you say?
I said I was on a first name basis with all the goldfish.
Ja.
The fish in the pond.
Well, jag förstår. Var det någon som förstår det?
Never mind.
Vad sa du?
It's not important. But I never had the life of Christ within me.
Men jag hade aldrig Jesu liv inom mig.
Christ had never come to live in my heart.
Kristus hade aldrig kommit för att bo i mitt hjärta.
But now I was raised in the church.
Men jag hade vuxit upp i kyrkan.
I knew the doctrines of the word of God.
Jag kände Guds ords läror.
We went to church Sunday morning, Sunday night, Wednesday night.
Och vi gick i kyrkan på söndag förmiddag och kväll och på onsdag kväll.
And we went every week.
Varenda vecka.
We went to church religiously.
På ett religiöst sätt.
And I thought I was all right.
Och jag trodde att jag hade det var okej med mig.
Like I mentioned to you this afternoon.
Precis som jag berättade i eftermiddag.
Until God confronted me with himself.
Ända tills Gud själv konfronterade mig.
But I didn't tell you what happened that day.
Men jag berättade inte vad som hände just då.
My wife and myself were youth leaders in the church.
Jag och min fru var ungdomsledare i kyrkan.
And on that day when God confronted me.
Och på den dagen när Gud tog itu med mig.
Like I told you, we were some of the best members of that church.
Precis som jag sa, vi var några av de bästa medlemmarna i kyrkan.
I lived a good life.
Jag levde ett jättebra liv.
I was a good moral person.
Jag var moraliskt sett en mycket bra person.
I wasn't doing anything wrong.
Jag gjorde ingenting fel.
I was doing my best to be a good Christian.
Ja, jag gjorde mitt bästa för att leva som kristen.
But yet, Christ didn't live in my heart.
Men Kristus levde inte i mitt hjärta.
And the Spirit of God began to pull me.
Och Guds ande började dra mig.
I began to feel drawn to go forward.
Jag kände mig tvingad att gå fram.
I felt Christ compelling me to come forward.
Och det kändes som att Kristus tvingade eller manade mig att gå fram.
The preacher had said, you know, come forward and receive Christ.
Hans predikare hade sagt, kom fram om ni vill ta emot Kristus.
It was a stronghold in my mind.
Men det fanns ett fäste i mitt sinne.
And Satan used it right then and there.
Och det använde Satan just då.
He used it right then.
Precis då.
He said,
han sa,
what are the people of this church going to think?
Vad ska människor i den här församlingen tänka?
You're supposed to be the best Christian in this church.
De tror ju att du är den bästa kristna i den här kyrkan.
But the Spirit was drawing me.
Men Herrens ande drog mig.
I felt compelled to go.
Jag kände mig tvingad att gå.
And Satan said, don't you stand up.
Och Satan sa, våga inte stå upp.
Don't you go down there.
Gå inte dit.
If you do, these people are not going to think well of you.
Om du gör det så kommer de här människorna inte att tycka om dig.
They're going to think you've been a hypocrite all this time.
De kommer att tro att du har varit en skrymtare hela tiden.
If you go down there, you're just going to make a fool of yourself.
Om du går dit fram till altaret så kommer du att framställa dig själv som en dåre.
I almost listened to it.
Och det var nära ögat att jag hade lyssnat på Satan.
I almost listened.
Det var nära att jag hade lydit honom.
I almost sat back down.
Jag satt ner nästan.
But there was something in my heart that was crying out.
Men något i mitt hjärta skrek.
And I said, God, I don't care.
Och jag sa, Gud, jag bryr mig inte.
I don't care if everybody in this church thinks I'm the greatest fool that ever lived.
Jag bryr mig inte om varenda en i den här kyrkan tycker att jag är den största dåre som någonsin har levt.
Baptized 5 times.
Döpt 5 gånger.
And gonna go down to the altar and tell those people that I had never met Jesus Christ.
Och så ska jag då gå fram till altaret och tala om för de här hela församlingen att jag har aldrig mött Jesus.
But something within me compelled me.
Men någonting inom mig tvingade mig.
I said, God, I've got to go.
Och jag sa, Gud, jag måste gå.
And I stepped up from that seat and I went to the front.
Och jag reste mig upp och gick fram.
And the rest is history.
Och resten är historia.
Jesus met me there.
Jesus mötte mig där.
Halleluja.
Halleluja.
He came into my heart.
Han kom in i mitt hjärta.
And I have never been the same.
Och jag har aldrig varit densamme sen dess.
Thank God for that day.
Tack Gud för den dagen.
But Satan tried to stop me.
Men Satan försökte hindra mig.
He put a little thing in my mind.
Han stoppade in någonting i mitt sinne.
He told me how religious that I was.
Han talade om för mig hur religiös jag var.
I knew the Bible.
Jag läste Bibeln.
I had been to Sunday school and church all these years.
Jag hade gått i söndagsskola i kyrkan alla dessa år.
And like I said, I was a good person.
Och precis som jag sa, jag var en jätteduktig person.
And Satan used this.
Och det här använde Satan.
When God was trying to draw me to him.
När Gud försökte dra mig till honom.
Satan tried to use that stronghold.
Så försökte Satan använda det fästet som han hade inom mig.
But I thank God tonight.
Men jag tackar Gud ikväll.
That God's spirit was stronger than Satan's.
Att Guds ande var starkare än Satans.
And I answered the cry of my heart.
Och jag besvarade mitt hjärtas rop.
But do you see what I'm driving at?
Förstår du vad jag håller på med? Försöka lära dig.
You may be a Christian.
Du kan vara en kristen.
And God is trying to draw you into a deeper walk with him.
Och Gud kanske försöker dra dig in i ett djupare förhållande till honom.
And Satan will use any idea.
Och Satan kommer att använda varenda idé.
Any concept.
Varenda begrepp.
That he can.
Som han kan.
To hinder you from going on with God.
För att hindra dig att gå vidare med Gud.
Now, I want to go back to those trees again.
Nu vill jag gå tillbaka till de här två träden igen.
We'll get out of the trees after a while, but I just want you to know what we're talking about here. Ja.
Jag vill bara att du ska förstå vad vi pratar om.
The tree of knowledge,
kunskapens träd,
is the source of human thinking.
Handlar om källan till mänskligt tänkande.
And human thinking will always defeat us.
Mänskligt tänkande kommer alltid att göra oss besegrade.
You cannot depend upon your mind.
Du kan inte lita på ditt sinne.
Because the mind of the flesh.
Därför att köttets sinne.
Is enmity with God.
Är fiendskap mot Gud.
That's what Paul said.
Det är vad Paulus säger.
That the flesh is enmity with God.
Att köttet står i strid med Gud.
And we are told to put on the mind of Christ.
Och vi är befallda att ta på Kristi sinne.
There are several places in Paul's writing.
Det finns flera ställen i Paulus brev.
Where he encourages us to put on the mind of Christ.
Där han uppmanar oss att ta på Kristi sinne.
To have our mind renewed.
Att få våra sinnen förnyade.
Romans 12 and 2, I believe it is.
Romarbrevet 12:2 till exempel.
He said, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God.
Han säger, så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet.
He tells us to make our life a living sacrifice to God.
Att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer.
Holy and acceptable unto God.
Som behagar Gud.
Which is your reasonable service.
Som är er andliga gudstjänst.
That's verse 1.
Det var vers 1.
And then verse 2.
Och i vers 2.
He says, be transformed.
Och anpassa er inte efter den här världen.
By the renewing of your mind.
Utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse.
That you may know what is the good and perfect and acceptable will of God.
Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.
Now how are we transformed?
Hur blir vi förvandlade?
We're transformed through our concepts and ideas.
Genom våra begrepp och idéer.
By the renewing of our mind.
Genom att låta våra sinnen förnyas.
Now, the Greek word here,
det grekiska ordet här,
that talks about being transformed,
som talar om att bli förvandlade,
it is the word metamorpho,
är ordet metamorfos,
and it means a complete and total change.
Och det betyder en komplett, fullständig förändring.
It was used to describe a caterpillar.
Det används för att beskriva en larv.
He goes into a cocoon.
Som spinner en puppa omkring sig.
And then when he comes out of that cocoon.
Och när han kommer ut ur puppan.
He doesn't look like a worm anymore.
Så ser han inte ut som en larv längre.
He's a butterfly.
Han är en fjäril.
That's called a metamorphosis.
Det kallas för metamorfos.
It comes from the same Greek word metamorpho.
Det är samma grekiska ord.
And God says.
Och Gud säger.
That by renewing my mind.
Att genom att förnya mitt sinne.
That it will change my life.
Blir mitt liv förvandlat.
And I will know the good will of God, the perfect will of God.
Och jag kommer att känna Guds perfekta vilja.
So, how do we do this?
Så hur gör vi nu då?
How do we renew the mind?
Hur förnyar vi sinnet?
Now Paul said the weapons of our warfare are mighty through God.
Paulus säger ju att de vapen vi har är mäktiga genom Gud.
Casting down these strongholds.
Att störta de här fästena.
Now let me give you an idea of something here.
Låt mig visa dig någonting.
How many of you know who Ishmael was?
Hur många av er vet vem Ismael var?
How many don't know who Ishmael was?
Vilka vet inte vem Ismael var?
How many don't know anything?
Jag vet ingenting.
All right.
Okay.
Ishmael was the son of Abraham.
Han var Abrahams son.
And Abraham and Hagar.
Och han var son av Abraham och Hagar.
And Ishmael was a good idea.
Och han var en jättebra idé.
Wasn't he?
Eller hur?
It was common in those days.
Det var allmänt på den tiden.
When a woman was barren.
Att när en kvinna var steril.
It was a shame to be barren.
Det var en stor skam att vara ofruktsam.
And because her slave was considered to be her property.
Och eftersom hennes slav ansågs vara hennes egendom.
They had a custom.
Så hade de en vana.
That she would give the slave to her husband.
Att hon kunde ge sin slav till sin man.
And the woman would bear a child.
Och den här slavinnan skulle då få ett barn.
And as she bore the child.
Och när hon födde barnet.
She would sit on the lap of her mistress.
Så satt hon i sin vad heter det? Här sin härskarinnas knä.
And it would give the appearance that the woman was bearing the child.
Och det skulle då föreställa att det var hennes härskarinna som hade burit det här barnet.
And then the child would be considered the child of the mistress.
Och barnet ansågs vara värdkvinnans.
And so that's what they did.
Och det var så de gjorde.
Sarah came to Abraham.
Sara gick till Abraham.
It was a custom of those days and times.
Och det fick göra så här.
Why? Because God had given a promise.
Varför det då? Jo, därför att Gud hade gett ett löfte.
God had promised that Abraham would have seed like the stars of the sky and the sands of the sea.
Gud hade lovat att Abraham skulle få avkomlingar lika talrika som stjärnorna på himlen och sanden på vid stranden.
And so Sarah came.
Så Sara kom.
She said, "I've got a good idea."
Jag har en jättebra idé här.
Let's do it this way.
Låt oss göra på det här sättet.
And they did.
Och så gjorde de det.
14 years before the promise of God came to pass.
14 år innan Guds löfte uppfylldes.
Ishmael's name.
Ismaels namn.
How many of you know what it means?
Hur många vet vad det betyder?
God hears.
Gud hör betyder det.
Ishmael became the answer that Abraham was looking for.
Ismael blev det svar som Abraham hade längtat efter.
He thought.
Trodde han.
That's what he thought.
Det var så han tänkte.
But it wasn't true, was it?
Men det var inte sant, eller hur?
Abraham did not hear from God on this.
Abraham hade inte hört från Gud i den här saken.
I've often thought about this.
Jag har ofta tänkt på det här.
That Hagar must have been a nice-looking woman.
Att Hagar måste varit en väldigt tjusig kvinna.
Because Abraham didn't pray about this thing.
Därför att Abraham han liksom tvekade inte.
He didn't say, "Wait a minute, Sarah, I've got to pray about this."
Han sa inte till Sara sin hustru att vänta ett slag, jag ska gå och be om det här först.
Sound like a good idea to me.
Utan han svalde idén direkt.
And he named him God hears.
Och han gav honom namnet Gud hör.
He said, "This is God's answer."
Han sa, det här är Guds svar.
But it wasn't God's answer.
Men det var inte Guds svar.
It was the way of the flesh.
Det var köttets sätt.
It was not the way of the spirit.
Det var inte andens sätt.
It was not God's answer.
Det var inte Guds svar.
Isaac was God's answer.
Isak var Guds svar.
Paul tells us that which was born of the flesh has always persecuted that which is born of the spirit.
Paulus talar om för oss att det som var fött av köttet har alltid förföljt det som är fött av anden.
He used it as a type of the law and grace.
Han använder den här berättelsen som en bild på förhållandet mellan lagen och nåden.
But I want to point out something to you.
Jag ska visa er någonting.
The people of Ishmael,
Ismaels avkomlingar,
have always claimed the same property that belongs to Israel.
Har alltid gjort anspråk på samma egendom, samma markyta som tillhör Israel.
Haven't they?
Eller hur?
They are fighting for hundreds of years.
De har stridit i hundratals år.
Over the same piece of property.
Över samma bit av jordegendom.
They're fighting today.
De håller på att strida idag.
And they will continue to fight.
Och de kommer att fortsätta strida.
Until this thing winds up.
Ända tills, well,
until God stops it.
Ända tills Gud stoppar det.
But it happened because Sarah had a good idea.
Och allt detta skedde bara för att Sara fick en bra idé.
They did not hear God. They did not listen to God.
De hörde inte Gud. De lyssnade inte till Gud.
But they acted upon an idea and a concept.
Utan de handlade på en idé och ett begrepp.
That has caused the world trouble from that day till now.
Som har gett världen problem från den dagen och ända till nu.
Now I'm not trying to condemn anybody.
Jag försöker inte fördöma någon.
I believe God loves the Ishmaelites like he loves the Jews, like he loves us.
Jag tror att Gud älskar både Ismael och Israel och allesammans, alla människor.
I believe Christ died for everybody.
Jag tror att Kristus dog för alla.
He loves them all.
Han älskar dem alla.
He died for the whole world, it said so.
Han dog för hela världen.
And I thank God for that.
Och jag tackar Gud för det.
Might have left me out if he didn't die for the whole world.
För att annars om han inte hade dött för hela världen så hade jag säkert varit utanför.
But he died for all men, amen.
Men han dog för alla.
But the point I'm trying to get across.
Men det jag försöker visa är.
Is that they acted upon an idea that was not from the Spirit of God.
Att de handlade utifrån en idé som inte kom från Guds ande.
And when God tells us to put on the mind of Christ,
och när Gud befaller oss att ta på Kristi sinne,
this is how God begins to defeat the strongholds in our life.
Så är det sätt som Gud använder för att bekämpa och besegra fästena i våra liv.
Now I want to show you the step by step how God does it.
Jag ska visa steg för steg hur Gud går till väga.
When God speaks to your heart,
när Gud talar i ditt hjärta,
he speaks to you through your spirit.
Talar han till dig genom din ande.
Now your mind may receive that.
Ditt sinne kan kanske ta emot det.
Your mind can hear it.
Ditt sinne kan höra det.
But when God speaks, he speaks through your spirit.
Men när Gud talar så talar han genom din ande.
He doesn't just speak to your mind.
Han talar inte bara till ditt sinne.
And once you learn the voice of God, you'll know the difference.
Och när du en gång har lärt känna Guds röst så kommer du att veta skillnaden.
There's something about the voice of God that is alive.
Det finns någonting med Guds röst som känns levande.
That's all I can tell you about.
Det är allt jag kan berätta om det.
It is alive.
Det är liv i det.
And when God speaks to my spirit,
och när Gud talar till min ande,
my spirit leaps within me.
Så hoppar min ande, blir min ande upplivad inom mig.
There's something within me that says, that's God.
Det finns någonting i mig som säger, åh, det är Gud.
But Satan comes along.
Men så kommer Satan strax
and he
efter.
Tries to act like God.
Och då försöker han agera precis som Gud.
And so he speaks to our mind.
Så börjar han tala till vårt sinne istället.
And he tries to put ideas in our mind.
Och han lägger in idéer i vårt sinne.
And more than likely they're going to be religious ideas.
Och mest sannolikt är att det handlar om religiösa idéer.
Because that's what we're not going to know.
Därför att det är sånt som vi inte känner.
We will not discern our enemy that way.
Därför att vi brukar inte upptäcka fienden på det sättet.
He's going to come in the form of good religious ideas.
Han kommer i form av bra religiösa idéer.
And they're going to come to our mind.
Och de kommer till vårt sinne.
And so we must learn to grow in God.
Så vi måste lära oss att växa upp i Gud.
And as we grow in God,
och när vi växer i Gud,
we begin to recognize the voice of our spirit.
Så kommer vi att lära oss känna igen vår andes röst.
As God speaks to our spirit.
När Gud talar till vår ande.
And you will learn the difference between that and the voice that comes in your mind.
Och vi kommer att lära känna skillnaden mellan det och den röst som kommer i vårt sinne.
One idea and concept comes from the tree of knowledge.
En idé kommer från kunskapens träd.
It comes that way into your mind.
Den kommer in på det sättet i ditt sinne.
And it will always seek to glorify man somehow.
Och på något sätt så är den här idén alltid till för att förhärliga människan.
The ideas of Satan.
Satans idéer.
And the concepts of Satan.
Och Satans begrepp.
Will always try to exalt you as a person.
Försöker alltid upphöja dig som människa.
They will try to make you feel like you're somebody special.
De här koncepten försöker få dig att känna att du är någonting speciellt.
They will make you feel that you are righteous.
De kan få dig att känna att du är rättfärdig.
That you are holy.
Att du är helig.
That you are just.
Att du är rättvis.
That you couldn't possibly be wrong about anything.
Att du kan antagligen inte alls ha fel i det här.
How often do I meet that spirit?
Hur ofta är det inte jag möter den anden?
People who cannot possibly be wrong about anything.
Människor som inte kan ha fel.
Hello? Think about that one.
Tänk på det.
Satan will try to put these ideas and concepts in your mind.
Satan försöker få in de här idéerna och begreppen i ditt sinne.
I mentioned the other night.
Jag nämnde
the other day.
En annan kväll.
I forgot when.
Jag har glömt när.
About just before I left America.
Att precis innan jag lämnade Amerika.
There were two men who got in an argument over the Bible.
Så mötte jag två män som kom i diskussion över Bibeln.
They were trying to quote scripture to each other.
De försökte citera bibelställen för varandra.
And so one of them got the Bible.
Så en av dem tog Bibeln.
And opened it up.
Och öppnade den.
And it was the way that he said it was.
Och det var på det sätt som han sa att det var.
The other man looked at it.
Den andra tittade på det.
It made him mad.
Han blev arg.
And he killed his friend.
Och han dödade sin vän.
He shot him to death.
Han sköt honom.
Over the Bible.
Rakt över Bibeln.
How stupid.
Så dumt.
Why?
Varför?
Because his pride was injured.
Därför att hans stolthet hade blivit sårad.
His pride had been injured.
Hans stolthet hade blivit sårad.
Satan loves to feed your pride.
Satan älskar att mata din stolthet.
Do you want to know what a real Christian looks like?
Vill du veta hur en verklig kristen ser ut?
The Bible gives a very graphic description.
Bibeln ger oss en mycket målande bild.
It's in the first few verses of Matthew chapter 5.
Matteus kapitel 5, de första verserna.
Hallelujah. They're called the Beatitudes.
De kallas för saligprisningarna.
Have you ever read the Beatitudes?
Har ni läst dem?
They are a description.
Det är en beskrivning.
Of what you will be like.
Hur du kommer att se ut.
When God gets finished with you.
När Gud har avslutat sitt arbete med dig.
Hallelujah.
Halleluja.
Should I say it again?
Ska jag upprepa?
You see, We don't see things the way that God does.
Ni förstår att vi ser inte saker på det sätt som Gud gör.
Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
Poor in spirit?
Fattiga i anden.
The word blessed here.
Ordet välsignad här.
It means to be spiritually prosperous.
Eller salig. I svenska översättningen. Det betyder att vara framgångsrik andligt sett.
It means to be envied. Spiritually envied.
Envied.
I'm sorry. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted.
Sen står det saliga eller välsignade är de som sörjer. De ska bli tröstade.
Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.
Saliga är de ödmjuka. De ska ärva jorden.
Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled.
Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de ska bli mättade.
Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy.
Saliga är de barmhärtiga, de ska få barmhärtighet.
Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
Saliga är de renhjärtade, de ska se Gud.
Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God.
Saliga är de som skapar frid, de ska kallas Guds barn.
Blessed are they which are persecuted for righteousness.
Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull.
Blessed are you when men shall revile you and persecute you.
Saliga är ni när människor hånar och förföljer er.
Now, you know, when I look at that list,
när jag tittar på den här listan,
I say, God, that doesn't sound like anything I want to be.
Så säger jag, Gud, det här ser inte ut som någonting som jag vill vara med om.
Let's all get together and mourn tonight.
Låt oss alla komma tillsammans ikväll och sörja.
Nobody's going to show up.
Ingen kommer.
Hello? Well, amen.
Ja,
all you have to say is we're going to have a prayer meeting. Nobody shows up.
Ja, allt ni behöver säga är att vi ska ha ett bönemöte, så kommer ingen.
I'm going to share something with you, and I'll try to find a place.
Jag ska dela något med.
When God first began to deal with me about this,
när Gud först började undervisa mig om detta,
the Lord came to me one day and spoke something to me.
Så kom Herren en dag till mig och sa,
I was praying about something.
Jag bad över någonting.
I was praying about my temper.
Jag bad över mitt temperament.
I'm probably the only person here that ever had problems with his temper.
Antagligen är jag den enda här som har haft problem med humöret.
All right. And I said, Lord, I want you to help me with this thing. Take it away.
Så jag sa, Herre, jag vill ha hjälp med det här. Ta bort det.
And the Lord spoke to me.
Och Herren talade till mig.
He said, no, not right now.
Nej, sa han, inte just nu.
And I said, well, why, Lord?
Och jag svarade, varför då, Herre?
And he said, if I took your temper away,
han sa, om jag tog bort ditt dåliga humör,
he said, you'd think you were perfect.
Så skulle du tro att du var fullkomlig.
Then he said something that
sen sa han någonting
just staggered my mind.
Som studsade i mitt sinne.
I told the Lord, I said, I want to get this weakness out of my life.
Jag bad Herren, jag vill ha ut den här svagheten ifrån mitt liv.
And the Lord spoke to me.
Och Herren talade till mig.
And he said, it's not your weaknesses that bother me.
Han sa, det är inte din svaghet som bekymrar mig.
It is your strength.
Det är din styrka.
Then he told me to write a list.
Och sen räknade han upp en hel lista för mig.
Of every place in my life that I knew I'd never fail God.
Varenda bit i mitt liv där jag visste att jag aldrig hade svikit Gud.
Are there areas in your life that you think you'll never fail God?
Finns det sådana områden i ditt liv där du tror att du inte har missat Gud?
I wrote down several.
Jag skrev ner en hel del.
I thought I was pretty strong in those areas.
Jag trodde jag var riktigt stark just på de områdena.
And I thought they were really good things.
Och jag tänkte, det här är riktigt bra saker.
After 6 months,
efter 6 månader,
I had failed every single one of them.
Hade jag misslyckats med varenda ett av dessa områden jag hade skrivit ner.
Now, I don't want to give you the wrong idea.
Nu vill jag inte att du ska ha fel
I didn't rob a bank.
Uppfattning.
I didn't rob a bank or run off with somebody's wife.
Jag gick inte och rånade någon bank eller var begick äktenskapsbrott med någon annans hustru.
They were all little things.
Det var allesammans sådana här små saker.
Little bitty things.
Små saker.
Where I crossed the line about that far.
Där jag gick över linjen så här lite.
But God was there every time.
Men varenda gång så var Gud där.
And he said, gotcha.
Och pekade på det och sa, där åkte du dit. Där misslyckades du.
After 6 months I was broken hearted.
Och efter 6 månader så var jag förkrossad.
I failed everything I wrote on the list.
Jag hade misslyckat med allting på listan.
And I was weeping.
Och jag grät.
I was laying on the rug in the front room. My face.
Jag låg på ansiktet i mitt hem.
And I was weeping before God.
Och jag grät inför Gud.
And I said, God, I have failed you in everything.
Och jag sa, Gud, jag har ju svikit dig på alla områden.
And then I said to God.
Och sen sa jag.
I said, Lord, there's nothing about me spiritually.
Det finns ingenting här i mig som är andligt.
That's of any value to you.
Som har något värde för dig.
And I was just weeping before God.
Och jag bara grät inför Gud.
And God spoke to me.
Och Gud talade till mig.
It was so powerful.
Det var så mäktigt.
I do not know whether it was just in my spirit or whether it was audible. It was so powerful.
Jag vet inte om det var en hörbar röst eller om det bara var i min ande han talade.
Do you know what he said to me?
Vet du vad han sa?
He said, "Welcome to the kingdom."
Han sa, "Välkommen till mitt rike."
I sat up.
Satte mig upp.
And I looked around.
Och tittade mig runt omkring.
And I said, "What did you say?"
Vad sa du?
He said, "Welcome to the kingdom."
Han sa, "Välkommen till riket."
And he quoted this verse of scripture to me.
Och så citerade han den här versen, vers 3 där i Matteus.
Blessed are the poor in spirit.
Saliga är de som är fattiga i anden.
For theirs is the kingdom.
Dem tillhör himmelriket.
I had seen myself.
Jag hade sett mig själv.
That there was nothing about me spiritually.
Att det fanns ingenting i mig andligt sett.
That would cause God to accept me.
Som skulle få Gud att acceptera mig.
Do you know what God was trying to deal with?
Vet du vad Gud försökte ta itu med?
For years I had tried to perfect myself.
I åratal hade jag försökt göra mig själv fullkomlig.
And all of this time.
Och hela den tiden.
There was a religious stronghold growing in my mind.
Växte ett religiöst fäste i mitt sinne.
That I was something special.
Att jag var någonting speciellt.
That I was strong.
Att jag var stark.
Not Christ in me strong, I was strong.
Inte att Kristus i mig var stark, utan jag var stark.
And God tore it down.
Och Gud rev ner det här fästet.
And made me confess to him.
Och fick mig att bekänna inför honom.
That I was spiritually bankrupt.
Att jag andligt sett var konkursmässig.
Oh, how I loved the grace of God at that moment.
Och vad jag älskade Guds nåd just då i det ögonblicket.
Oh, how I love the grace of God.
Det fick mig att älska Guds nåd.
For the first time in my life.
För första gången.
I realized that God didn't want my righteousness.
Insåg jag att Gud behöver inte min rättfärdighet.
It was his righteousness that mattered.
Det var hans rättfärdighet som betydde någonting.
He didn't want me to be perfect.
Han ville inte att jag skulle bli fullkomlig.
He wants me dead.
Han ville att jag skulle vara död.
He wants me to just die.
Han ville bara att jag skulle dö.
Not physically.
Inte fysiskt.
But he wants me to die inwardly.
Utan inom mig.
And quit trying to be something.
Och sluta att försöka vara någonting.
That's what Adam tried to do.
Det var precis vad Adam försökte göra.
Adam tried by knowledge to make himself somebody.
Adam försökte genom kunskap att göra sig själv till något.
And I thought if I knew all the biblical knowledge.
Och jag tänkte att om jag nu känner till all kunskap i Bibeln.
I studied this book day and night.
Och jag studerade den här boken både dag och natt.
I prayed day and night.
Och jag ber dag och natt.
And I tried to make myself as spiritual as possible.
Och jag försökte få mig själv så andlig som möjligt.
I fasted and I prayed often.
Jag fastade och jag bad ofta.
But I kept growing in this idea of who I was.
Men det som hände var att jag fortsatte växa i den här begreppet om vem jag var.
I had built a castle on the sand.
Jag hade byggt ett slott på sanden.
And that's exactly what God told me.
Och det var precis det som Gud talade om för mig.
He said you have all the right material.
Han sa du har allt det rätta materialet.
There's nothing wrong with reading your Bible.
Det är inget fel i att läsa din Bibel.
Or praying or fasting.
Eller att be och fasta.
I had done all of that.
Jag hade gjort allt det där.
But I had used it to build a castle for me on the sand.
Men jag hade använt det för att bygga ett slott åt mig på sanden.
But when the storm came, it could not stand.
Men det kunde inte bestå när stormen kom.
And it fell.
Det föll.
God said we're going to have to take everything there, move it over here on the rock.
Och Gud sa att vi måste ta alla bitarna därifrån. och flytta dem och bygga dem här på klippan.
Brick by brick and stone by stone.
Tegelsten för tegelsten och sten för sten.
Halleluja.
Halleluja.
But this is where he confronted me.
Detta är det stället där han konfronterade mig.
And when he confronted me.
Och när han konfronterade mig.
That stronghold of Satan was broken just like that.
Så bara bröts Satans fäste. Precis
and,
så här.
And I begin to see something beautiful here.
Och jag började se någonting väldigt vackert här.
This is the work of the Holy Spirit.
Detta som beskrivs här är den helige andes verk.
When the Holy Spirit begins to move in your life.
När den helige ande börjar röra sig i ditt liv.
You will recognize that you are nothing.
Så kommer du inse att du är ingenting.
And that he is everything.
Och att han är allting.
You will mourn.
Du kommer att sörja.
Because of what you are.
På grund av vad du är.
Hallelujah. And you shall be comforted.
Och du kommer att bli tröstad.
Because of what he is.
På grund av vad han är.
You shall no longer be arrogant nor proud.
Du kommer inte längre att vara stolt eller nonchalant.
Because you shall be meek.
Du kommer att vara ödmjuk.
And you will no longer hunger or thirst for fame or fortune or glory.
Och du kommer inte längre att hungra och törsta efter berömmelse eller ära.
You will hunger for the presence of God.
Du kommer att hungra efter Guds närvaro.
You will hunger for the righteousness of God.
Du kommer att hungra efter Guds rättfärdighet.
And so on and so on.
Och så vidare.
This is God's description of a beautiful bride.
Matteus 5 är Guds beskrivning av en vacker brud.
And this is what he is working on in your life.
Och det är just det han arbetar på i ditt liv.
But how often do we resist God?
Men hur ofta står vi inte emot Gud?
Because there are strongholds in our minds.
Därför att det finns fästen i våra sinnen.
So we have to start listening to the Holy Spirit.
Så vi måste börja lyssna på den helige ande.
God reveals by his spirit.
Gud uppenbarar genom sin ande
to your mind.
Till ditt sinne.
And after he reveals by your spirit, och, his spirit.
Och när han har uppenbarat genom sin ande,
you feel conviction for it.
Då känner du en överbevisning över det.
The Holy Spirit deals with you that that was sin.
Den helige ande överbevisar dig om att det var synd.
You confess that sin to God.
Du bekänner den synden inför Gud.
And Christ washes you with the blood of Christ.
Och Kristus tvättar dig i sitt blod.
And the stronghold is broken.
Och fästet har brutits.
Hallelujah.
Hallelujah.
But it must begin with the Holy Spirit.
Men det måste börja genom den helige ande.
You cannot convince people whose minds are blinded.
Du kan inte övertyga människor. Överbevisa människor som har ett blint sinne.
Paul says in 2 Corinthians 4.
Paulus säger i andra Korinthierbrevet kapitel 4.
He talks about those whose minds have been blinded by Satan.
Han berättar om dem som har ett sinne som Satan har gjort blint.
The first thing you must do is defeat that spirit.
Det första du måste göra är att besegra den ande.
If you want to talk to somebody about the Lord,
om du vill tala till någon om Herren,
the first thing you must do,
det första du måste göra,
is begin to pray for that person,
är att börja be för den personen,
and fight the battle spiritually first,
och först strida i anden,
and you keep calling that person's name in prayer,
och du ska fortsätta att nämna den personens namn i din bön.
God deliver that person.
Gud befria den personen.
God save that person.
Fräls den personen.
And they may seem like they're a million miles from God.
Och det kan verka som de är miljontals mil borta från Gud.
But God knows where they are.
Men Gud vet var de är.
And God will begin to work on them.
Och Gud kommer att börja arbeta på dem.
And after a while that spirit will be broken.
Och efter en stund eller efter ett tag så kommer den anden att vara bruten.
And then Christ can reveal himself to them.
Och då kan Kristus uppenbara sig för dem.
And they will turn to Jesus Christ.
Och de kommer att vända sig till Jesus Kristus.
That's the way the battle is fought, people.
Det är på det sätt som man ska strida för människor.
You can't argue somebody into Christianity.
Du kan inte argumentera någon till kristen tro.
Doesn't work that way.
Det fungerar inte på det sättet.
First you have to deal with the spirit.
Först måste du ta itu med anden.
And as you pray and deal with that spirit.
Och när du tar itu med och ber för den anden,
then the Holy Spirit begins to break down that stronghold.
Eller be emot den anden, en ond ande alltså.
Hallelujah.
Så kommer den heliga ande att bryta ner det fästet.
Hallelujah. Are you with me tonight?
Hänger ni
med? Understand what I'm saying?
Förstår ni?
If you have a stronghold in your life,
om du har ett fäste i ditt liv,
then pray and ask God to reveal it to you.
Be då och be Gud att uppenbara det för dig.
Where we live at, where I live in Mississippi.
Där jag bor i Mississippi.
A lot of termites.
Jag älskar termiter eller myggor.
And one time we got termites in our house.
Och en gång så fick vi in myggorna i vårt hus.
And we found them.
Nej, det är myror det.
And so
ja, vi fann dem.
The termite people came out and they poisoned them.
Och så kom de här myrbekämparna och strödde gift på dem.
And now once a year,
och en gång om året,
they come back,
kommer de tillbaka.
And they look to see if they can find any more.
Och tittar efter om de kan hitta några fler.
And if they can, they poison them again.
Och om de hittar några så strör de nytt gift på dem.
I think we need to do the same thing spiritually.
Och jag tror att vi behöver göra samma sak andligt.
We need to come to the Lord every once in a while.
Och vi behöver komma tillbaka till Herren då och då.
And say, God, search me.
Och säga, Herre, genomsök mig.
Isn't that how David prayed?
Rannsaka mig. Det
search.
Var så David bad.
Search me, O Lord, and see.
Utransaka mig, Gud. Och känn mig.
If there be any wicked way in me.
Om det finns någonting i mig som inte är rätt.
We need to come to God every so often.
Vi behöver komma ofta till Gud.
And say, God, has Satan started something in my life?
Och fråga, har Gud, Gud har Satan börjat någonting i mitt liv?
Maybe I didn't see him, or maybe I was unaware.
Det kan hända att jag inte var varse om det.
But has he tried to start something in my life, a stronghold somewhere?
Men har han börjat försöka bygga upp ett fäste i mitt liv?
Lord, if he has, show it to me.
Om han har det, så visa det för mig.
And let's deal with it now.
Och låt oss ta itu med det nu.
Get rid of it.
Och bli kvitt det.
Before it hurts the house.
Innan det skadar hela byggnaden.
That's how you deal with it in your own life.
Det är så du tar itu med det i ditt eget liv.
When God reveals it.
När Gud uppenbarar det.
Then take it to the Lord as sin.
Gå då med det till Herren och betrakta det som synd.
Confess it to God.
Bekänn det för Herren.
Ask him to cleanse it.
Be honom att rena det.
And cleanse it with his blood.
Och rena med sitt blod och tvätta dig med sitt blod.
Then you tell the devil you don't want anything to do with that.
Och tala om för djävulen att du vill inte ha någonting med det att göra.
And Christ will take it away.
Och Kristus kommer att ta bort det från dig.
Now that may sound too simple.
Det kanske verkar allt för enkelt för dig.
But it's the way that it works.
Men det är så det fungerar.
God reveals them.
Gud uppenbarar.
And God shows you how to deal with them.
Och Gud visar hur du ska ta itu med det.
And as those things are torn down.
Och när de här fästena har rivits ner.
The enemy has no place to stand.
Så har fienden ingen plats i ditt liv.
Remember where he was standing at in your ideas.
Kommer du ihåg var han hade sina fästen?
When the spirit of the Lord comes.
I dina idéer, va?
The revelation of God.
Och när Guds ande kommer med uppenbarelse från Gud.
It's a thunderbolt from heaven.
Det är som en storm ifrån himlen.
And it hits that stronghold.
En blixt ifrån himlen som slår till det där fästet.
And just blows it all to pieces.
Och bara förinta det.
And you say, I didn't know the devil was doing that in my life.
Och så säger du, jag visste inte att djävulen höll på att göra det i mitt liv.
And you take it to God in prayer.
Och du tar det i bön till Gud.
And it's cleansed and taken away.
Och det blir renat och taget bort.
Satan has no place to stand.
Satan har ingen plats där han kan förbli.
So he's going to leave.
Så han får lämna dig.
If you're praying for somebody else,
om du ber för någon annan,
then you have to touch God about them.
Då måste du touch God.
You have to reach God for them.
Ja, då måste du nå Gud angående dem.
And God will speak to you.
Och Gud kommer att tala till dig.
He will show you when you have touched him.
Han kommer att visa dig när du har rört vid hans hjärta.
I'll give you one more story, then I'll close.
Jag ska berätta en sak till.
I had a young man in the hospital.
Jag hade en ung man som var på sjukhuset.
His wife went to my church.
Hans fru gick till min kyrka.
And I had known the young man for a long time.
Och jag hade känt den här unge mannen sedan länge.
He was an alcoholic.
Han var alkoholist.
And he had literally destroyed his body with alcohol.
Och han hade bokstavligen förstört sin kropp med alkohol.
His liver had failed.
Hans lever hade blivit förstörd.
And his kidneys were in the process of failing.
Och hans njurar höll på att förstöras.
And they didn't give him long to live.
Och läkarna hade inte gett honom något hopp att leva länge till.
And I went up to see that young man several times.
Och jag gick för att besöka den här mannen flera gånger.
But I always felt a resistance to the Lord.
Men jag kände alltid ett motstånd mot Herren.
And there was always a room full of people there.
Och det fanns alltid fullt med människor i rummet.
And it's hard to talk to somebody about the Lord with a bunch of people there.
Och det är svårt att tala till någon om Herren med en hel mängd människor runt omkring.
And so I went to the hospital this particular day.
Så jag gick till sjukhuset den här dagen.
And we had been praying for him to give his life to God.
Och vi hade bett dessförinnan att han skulle ge sitt liv till Gud.
I was sitting in the church parking lot. I mean in the hospital parking lot.
Och jag satt på parkeringsplatsen på sjukhuset.
And I said, God, I need to talk to that young man.
Och jag sa, Gud, jag behöver tala med den här unge mannen.
He needs to give his heart to you today.
Han behöver ge sitt hjärta till dig idag.
And I sat there and I prayed.
Och jag satt där och jag bad.
And all of a sudden I felt the touch of the Spirit of God.
Och helt plötsligt så kände jag Guds andes att han rörde mig.
And I said, this is the day.
Och jag sa, det här är dagen.
And I got out and went in the hospital.
Och jag gick in i sjukhuset.
Come to his room.
Och kom till hans rum.
And when I came in there was a whole room full of people.
Och när jag kom in så var hela rummet fullt med människor.
But when I walked in the door.
Men när jag gick in genom dörren.
God is my witness.
Gud är mitt vittne till detta.
Everybody walked out.
Så gick alla ut.
It was like I didn't smell good or something, you know.
Det var som om jag luktade inte särskilt bra kanske.
Well, he's here, we're leaving, you know.
Ja, när han kommer så sticker vi.
Everybody left at one time.
Allihopa gick på en enda gång.
Except the young man who was sick of course.
Utom den som var sjuk naturligtvis.
I went and sat down beside his bed.
Jag satte mig ner vid sidan om sängen.
And I shared Jesus Christ with him.
Och jag delade om Jesus Kristus med honom.
Tears came to his eyes.
Han började gråta.
I led him in prayer.
Och jag ledde honom i bön.
He turned his life over to Jesus Christ.
Han överlät sitt liv till Jesus Kristus.
A couple of days later he died.
Några dagar senare dog han.
Oh, how God snatched that one out of the fire.
Och som tänk att Gud drog honom ut ur elden.
Folks, don't you ever give up on someone.
Ge aldrig upp när du ber för någon.
My stepfather died just not too long ago.
Min styvfar dog inte allt för länge sedan.
He was raised Catholic.
Han hade vuxit upp som katolik.
He'd never shown any interest in God whatsoever.
Han visade aldrig något intresse för Gud.
But we kept praying for him.
Men vi fortsatte be för honom.
We kept lifting him up to Jesus Christ.
Vi fortsatte att lyfta upp honom inför Kristus.
Well, he got sick and went into the hospital.
Han blev sjuk och kom på sjukhus.
And while he was in the hospital,
och medan han var på sjukhuset,
he had a stroke.
Fick han ett slaganfall.
And then it didn't kill him, but it was just he had a stroke there.
Det dödade inte honom.
He was conscious.
Han var vid medvetande.
He could still talk.
Han kunde fortfarande tala.
His mind was clear.
Hans sinne var klart.
And there was a chaplain in the hospital.
Chaplain.
A preacher who works for the hospital.
Ja. Där fanns en sjukhuspräst på sjukhuset.
And he came in and began to talk to my stepfather.
Och han kom in och började tala med min styvfar.
And he told him about Jesus Christ.
Och han berättade för honom om Jesus Kristus.
He said, "Don't you want to receive Christ into your heart?"
Han sa, "Vill du inte ta emot Jesus i ditt hjärta?"
And Bob said, "Yes."
Och han sa, Bob sa, "Yes."
And
ja,
he,
det vill
he
jag.
Reached out for Jesus Christ.
Han sträckte sig ut efter Kristus.
And God saved him right there.
Och Gud frälste honom just där.
And 10 minutes later he died.
Och 10 minuter senare dog han.
Now people, that's a miracle.
Det är ett mirakel.
We had prayed all this time.
Vi hade bett hela tiden.
Satan thought he had him.
Satan trodde att han ägde honom.
Satan was preparing his room down there in hell.
Satan höll på att förbereda platsen där nere i helvetet för honom.
But in the last moments,
men i sista stunden,
there were the demons of hell lined up to take him off.
Där fanns demonerna från helvetet var där för att ta iväg honom.
But at the last minute,
men i sista minuten,
the angels of heaven reached down,
sträckte sig himlens änglar ner,
and snatched him out of Satan's grasp.
Och slet honom ut ur Satans grepp.
Why?
Varför?
Because somebody touched God.
Därför att någon rörde vid Gud.
Don't you ever give up on people.
Ge aldrig upp på människor.
Don't you ever give up on them.
Ge aldrig upp.
I know I'm going a little beyond what I said. Pardon me for just a moment.
Ja, förlåt att jag dröjer lite längre än jag sa.
There was a man on his way to Chicago.
Det var en man i Chicago.
And he picked up a hitchhiker.
Som tog upp en liftare i bilen.
And the hitchhiker began to witness to him about Jesus Christ.
Och den här liftaren började vittna för honom om Jesus Kristus.
The man gave his heart to God right then and there.
Och mannen lämnade sitt hjärta till Gud just där.
And when the hitchhiker got out of the car,
och när liftaren steg ur,
the man gave him a card, business card.
Ja, så fick han ett visitkort.
He said, if you ever come to Chicago, come and see me.
Och om du någonsin kommer till Chicago, sa han, så kom och besök mig.
Well, a few months later,
några månader senare,
the hitchhiker came to Chicago.
Så kom liftaren till Chicago.
So he thought he would go by and see the man.
Så han tänkte jag kan väl gå och hälsa på mannen.
And see how he was doing as a Christian.
Och se hur han klarar sig som kristen.
And when he came to the office,
och när han kom till kontoret,
he asked to see the man.
Så bad han att få träffa mannen.
And they said, well, didn't you know he's dead?
Så sa de, visste du inte att han hade dött?
And it was his wife, the man's wife.
Och det var hans, det var mannens fru som sa detta.
And so he began to talk to her about the Lord.
Så då började den här före detta liftaren att tala med henne istället om Herren.
And she said, well, no, I used to be a good Christian.
Hon sa att ja, jag brukar vara en bra kristen.
But she said, God let me down.
Men Gud har gjort mig besviken.
My husband died, not a Christian.
Min man, han dog utan att vara kristen.
And the young man said, what day did he die?
Ja, den unge mannen frågade, vilken dag dog han?
And he found out that just after that man had let him out of the car.
Och han fann då att det var precis efter det att mannen hade släppt av honom.
There was a wreck on the freeway.
Som det hände en trafikolycka på vägen.
And this man had been killed a few moments after he let the hitchhiker.
Och den här mannen hade dödats några ögonblick senare efter det att liftaren hade stigit av.
And he told that woman, said, shame on you.
Så han berättade det här för kvinnan.
He said, I led your husband to Jesus Christ just before he died.
Han sa att du borde skämmas, för jag ledde din man till Kristus precis innan han dog.
God did not fail you.
Gud missade inte, han svek inte dig.
He did not let you down.
Han har inte låtit dig eller vad heter det? Let you down.
She repented and turned back to God.
Ja, hon gjorde bättring och vände tillbaka till Gud.
I'm telling you, people, don't give up.
Jag ska säga, ge aldrig upp.
You pray for them while there's breath in their body.
Be för dem så länge det finns anda i deras kropp.
I could tell you story after story after story.
Jag kan berätta för er flera såna här saker.
Oh, Satan hates it when we start praying for somebody.
Satan, han hatar när vi börjar be för någon.
He hates it.
Han hatar det.
Because he knows God's going to reach and get him.
För han vet att Gud ska sträcka sig och nå den personen.
You keep lifting that person up in prayer.
Fortsätt att lyfta upp den människan i bön.
You keep bombarding heaven.
Fortsätt att bombardera himlen.
And see what the hand of God does.
Och se vad Guds händer gör.
I've seen it time after time after time.
Jag har sett det gång efter gång efter gång.
Not many days ago.
För inte så många dagar sedan.
One of the young men that came to my church.
Så en av de unga män som kom till min kyrka.
His mother was dying.
Hans mor var döende.
She had three or four things wrong with her.
Det var tre eller fyra saker som var fel på henne.
And the doctors gave her no chance whatsoever to recover.
Och läkarna hade inte gett henne någon chans att tillfriskna.
She was in a coma.
Hon var i koma.
She had heart problems, lung problems, kidney problems.
Hon hade hjärtproblem, lungproblem och njurproblem.
And I got on my knees before God.
Och jag gick ner på knä inför Gud.
And I said, God, if that woman is not ready to meet you.
Och jag sa, Gud, om den kvinnan inte är redo att möta dig.
Don't you let death touch her.
Så låt inte döden röra vid henne.
Are you hearing me?
Hör du mig?
The doctor said there's no chance she's going to live.
Läkarna sa att det finns inte en chans att hon kan leva.
And over and over again I prayed that prayer.
Och jag bad den här bönen om och om igen.
If she's not ready to meet you.
Om hon inte är redo att möta dig, Herre.
Don't you let her die.
Så låt henne inte dö.
The heart problem went away.
Hjärtproblemet försvann.
The lung problem went away.
Lungproblemet försvann.
The kidney problem went away.
Njurproblemet försvann.
The doctor sewed her up and sent her home.
Och läkarna skrev ut henne och skickade hem henne.
Halleluja.
Halleluja.
I said halleluja.
Halleluja.
Satan thought he had that one too. He thought he had that person.
Ja, Satan trodde att han hade henne också.
And he didn't get her.
Men han fick inte henne.
You don't know what you have.
Du vet inte hur mycket du har.
We just don't realize the power of prayer.
Vi behöver inse bönens makt.
We start lifting people up to God.
Vi kan börja lyfta upp människor inför Gud.
And touching God for
och röra vid Gud.
Halleluja. Do you love him tonight?
Älskar du honom ikväll?
I know I've been preaching a long time.
Ja, jag har predikat länge.
But that's nothing new. I do that regularly.
Men det är inget nytt, det brukar jag göra.
Amen. I feel like that I've got something to say to you.
Jag kände att jag hade någonting att berätta för er.
And I can't say it in 5 minutes.
Och jag kan inte göra det på 5 minuter.
And I want you to remember what I'm saying.
Och jag vill att ni ska komma ihåg vad jag har sagt ikväll.
Because I want God to make it real to you.
För jag vill att Gud ska göra det verkligt för er.
I want God to make this real in your spirit.
Jag vill att Gud ska förverkliga detta så att det blir riktigt levande i er ande.
So that Satan's strongholds will be broken in your life and in the life of those you love.
Så att Satans fästen kan brytas ner i era liv och i deras liv som ni älskar.
We're going to pray again tonight.
Vi ska be
before we go.
Innan vi lämnar här.
I don't know what strongholds that Satan may have in your life.
Jag vet inte vilka fästen Satan kan ha i era liv.
I want to help you if I can.
Jag ska hjälpa er om jag kan.
But the first thing I want to do before we close tonight.
Men innan vi avslutar ikväll.
I want to ask you one more time, do you know Jesus Christ?
Så vill jag först fråga en gång till, känner ni Jesus Kristus?
Does Christ live in your heart?
Lever Kristus i ditt hjärta?
I hope he does.
Jag hoppas att han gör det.
If he doesn't, then you need him in your tonight.
Om han inte lever i ditt hjärta så behöver du honom ikväll.
I don't know all of you people.
Jag känner er inte allesamman.
Only God does.
Bara Gud känner er.
And if he's not alive in your heart.
Om han inte är levande i ert hjärta.
I want to invite you to know him tonight.
Så vill jag inbjuda er att lära känna honom ikväll.
I wouldn't be here tonight.
Jag skulle inte varit här ikväll.
If somebody hadn't invited me to know Jesus Christ.
Om inte någon hade inbjudit mig att lära känna Jesus Kristus.